Det här är en podd från Svenska Yle.
Peter, det är trevligt att träffas så här virtuellt. Jag heter alltså Johannes Taberman och jag är poddvärd för Svenska Yles nyhetspodden. Fint att du hittar tid att vara med här i vår podd.
Tack så mycket.
Peter Wolodarski, du är chefredaktör för Dagens Nyheter och en av Sveriges främsta publicister. Och det gångna året så har du också blivit, kan man säga, en av dem som har kritiserat den svenska coronastrategin. Kanske allra mest, du är inte ensam om det, men du hör till dem. Och redan i mars, alltså när pandemin precis hade brutit ut, så riktade du hård kritik mot den svenska coronastrategin i en ledare som gick under rubriken "Ingen modern samhälle kan tolerera massdöd". Den här fick mycket uppmärksamhet och också mycket mothugg. Nu, 9 månader senare, så verkar ju din kritik ha börjat hörsammas där i Sverige nu när man tar till hårdare tag där. Har du haft lust att säga att vad var det jag sa?
Ja, alltså nej, det har jag inte. Jag är mest... Vi är ju mitt i den andra vågen här nu och många nya dödsfall i Sverige. Och då är ju inte första tanken att hålla på och säga vem som hade rätt och vem som hade fel, utan vi har ju en väldigt allvarlig situation i Sverige som påverkar många människor. Så det är egentligen det som mest upptar mina tankar nu, hur vi ska skildra det journalistiskt och vad som görs rent praktiskt för att förhindra att den här situationen inte förvärras ytterligare, för just nu ser det inget bra ut.
Hur skulle du bedöma läget? Har Sverige, kan man säga att Sverige nu har lärt sig av vårens coronakatastrof?
Det tror jag är för tidigt att säga. Just medan vi pratar nu så kommer besked från regeringen att man ska stänga gymnasieskolorna från och med måndag resten av terminen.
Oha.
Och det är ju det är statsministern som meddelar här, det är ju ett mått på att Sverige hanterar en krisartad situation här och nu och har väl inte riktigt fått kontroll över den. Frågan är ju, hade vi behövt hamna i den här situationen om vi hade lärt oss av våren?
Mm.
Och det är ju någonting att verkligen undersöka. Och svaret på frågan är nog att vi inte fullt ut har lärt oss, måste man väl säga. Eftersom vi befinner oss där vi befinner oss.
Men om vi tänker på våren, nu med lite perspektiv. Vad var det som egentligen liksom riktigt fick det att gå så fatalt fel med den svenska coronastrategin?
Alltså det jag reagerade på var att jag följde utvecklingen i omvärlden. Jag såg ju, det började ju i Kina och sen kom det till Europa, till södra Europa. Och det var ju rätt tydligt att man kunde se att det här var en väldigt allvarlig sak. Spreds i samhället, fick oerhörda konsekvenser i de samhällen där man inte hade kontroll över smittspridningen. Så att jag utgick väl egentligen från att Sverige skulle vidta rätt kraftfulla åtgärder för att förhindra smittspridningen. Och när det inte skedde på samma sätt som man hade sett i en del andra länder, så började jag ställa frågor om varför. Kritiska frågor. Och det var väl egentligen det. Och sen så kan man väl säga att våra nordiska grannländer, inte minst Finland, reagerade väl mer på ett sätt som jag trodde att Sverige skulle göra. Och jag har väl inte någon riktigt bra förklaring till varför Sverige inte gjorde på samma sätt. Kanske lite slump. Kan ha att göra med ett antal enskilda individer som var i beslutande ställning och valde en annan väg. Men om du hade frågat mig hur hade Sverige agerat i den här krisen på förhand, då hade jag nog trott mer att vi skulle agerat som Finland gjorde.
Har det här liksom på något sätt ändrat på din bild av Sverige?
Nej, det tror jag inte. Alltså, vi har ju alltid haft det här i Sverige under ganska lång tid att vi vet bäst.
Mm.
Vi tror alltid att våra egna lösningar är de bästa och att vi sitter inne med de rationella lösningarna, de förnuftiga lösningarna. Vi litar på vetenskapen. Och det är ju så att säga inget nytt. Men även förnuftiga länder kan ju göra fel ibland. Och ibland gör Sverige rätt, men ibland gör vi också fel.
Mm.
Och jag tror att nyckeln är egentligen att lär man sig av sina misstag eller inte. Därför att alla kan begå fel. Alla kan göra misstag. Det gäller ju såväl Finland som Sverige.
Precis. Misstag, ja. Ska man se liksom den här liksom vårens coronastrategi som bara liksom ett misstag, att det var en felbedömning med goda avsikter, eller var det ett uttryck för ett systemfel, eller du var lite inne på den här kanske arrogansen, gick det för mycket prestige i hela frågan om strategin, vad tror du?
Jag tror att det var en rad egentligen felbedömningar som ledde fram till den strategi som Sverige sedan antog. Först så trodde de ansvariga överhuvudtaget inte att smittan skulle komma till Sverige, och den felbedömningen gjorde att vi inte hade, kan man säga, den beredskap för en situation där vi skulle få samhällsspridning. Och då pratar vi om skyddsutrustning och en rad förberedelser inom äldreomsorg, sjukvård för att hantera en helt annan situation när covid-19 slår till. Sen då när coronasmittan kom till Sverige så felbedömde också de ansvariga hur själva smittan skulle spridas i samhället. Och det kan man säga att det var väl inte svenskarna ensamma om att felbedöma. Men det fick ju rätt allvarliga konsekvenser också då, till exempel att man inte rekommenderade resenärer från södra Europa som hade varit i Alperna att befinna sig i karantän. Vi hade stora evenemang som pågick i mars, till exempel Melodifestivalen. Alltså olika typer av arrangemang som av allt att döma fick en viktig roll i smittspridningen. Och när sen smittan fick fart i samhället och myndigheterna insåg det och drog slutsatsen att ja, nu kommer det spridas, då slog man om på en annan linje som jag skulle säga också var väldigt problematisk. Och det var ju att man tänkte sig att smittan bara skulle löpa genom samhället och att vi skulle uppnå det som kom att kallas för flockimmunitet.
Precis.
Det vill säga att man hade då gett upp kampen om att begränsa smittspridningen. Så medan Finland riktade in sig på att få bort smittan från samhället, så valde Sverige att i princip säga att nej, men vi låter smittan spridas i samhället i vad vi skulle kunna kalla för lagom takt. Och vad var då lagom takt? Ja, det handlade ju egentligen om att se till att sjukvården skulle kunna hantera nya fall. Så man skulle bromsa smittspridningen, men man riktade inte in sig på att få bort smittan. Och så tänkte man då att i maj, kanske juni, så skulle vi uppnå flockimmunitet, det vill säga att på naturlig väg uppnå en motståndskraft mot det här viruset. Men inte heller det hände ju.
Men du har varit kritisk till den här krishanteringen och strategin från första början. Men har du varit på något sätt förvånad över att ändå stor del av svenskarna har på något sätt köpt den här svenska strategin och snacket om folkimmunitet?
Alltså, i den meningen så är ju Finland och Sverige ganska lika, att vi som medborgare har ett stort grundförtroende för våra myndigheter. Och särskilt i en kris så väljer vi att lita på det som sägs. Så om de ansvariga på sig i vårt land då, Folkhälsomyndigheten, säger att det här är rätt väg, det här är vad vetenskapen säger att man ska göra, då kommer de flesta människor i Sverige, och jag skulle säga på goda grunder, att acceptera det. Och säga att ja, men om det är så, då gör vi så. Mm. Sen då när verkligheten visar sig vara en annan än det som man har beskrivit för medborgarna, då ställs ju frågor. Och man kan väl säga att under hösten, eller början av hösten, när vi inte hade någon omfattande smittspridning i samhället, då var det många svenskar fortfarande som tänkte att ja, vi betalade ett högt pris under våren, men nu under hösten så kommer andra länder att få känna av det som vi fick känna av i Sverige. Och Sverige kommer komma mer lindrigt undan. Vi kommer till och med att slippa en andra våg.
Mm.
Det sades nästan uttryckligen från Folkhälsomyndigheten i Sverige. Men när det inte händer, och nu är vi ju alldeles uppenbart i en dramatisk situation, ja, då börjar ju frågorna ställas, och då börjar också opinionen att svänga. Och det kan ju ha allvarliga konsekvenser för förtroendet och tilliten till samhällets grundläggande institutioner. Kan man lita på dem helt enkelt när det går så här snett?
Nu ser vi ju att Sverige har trappat upp sin kamp mot coronan betydligt med striktare restriktioner och sen kanske tycker jag en hårdare retorik och precis just här i inledningen av podden så plingade till i din telefon för att nu går då Sverige inför distansundervisning i gymnasierna för resten av året, så det är ju också liksom en klar signal här. Men hur ska man se det? Kan man säga att Sverige nu har slopat sin kritiserade strategi eller?
Ja, delvis skulle jag säga, men vi ska komma ihåg att i slutet av oktober så valde Sverige att lätta på restriktionerna. Vi hade ju ett så kallat publiktak, max 50 personer som fick samlas. Det höjdes till 300. De restriktioner som vi hade haft ända sedan våren för 70-plussare, det vill säga personer i riskgrupper över 70 år, eller alla över 70 år, de slopades. De skulle kunna leva på samma sätt som andra människor i samhället. Så att den här omprövningen som du beskriver, den har ju kommit nu senaste månaden, egentligen efter att smittan började spridas. Så det kom sent.
För sent.
Och sen är frågan i vilken utsträckning regeringen och den så kallade expertmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, drar jämt om de gör samma analys. För jag uppfattar det som att regeringen går betydligt längre nu än vad expertmyndigheten gör. Och i våras var ju budskapet att vi ska bara lyssna på expertmyndigheten. Regeringen ska inte driva det här. Men nu försöker regeringen göra saker. Men det finns fortfarande flera åtgärder som har vidtagits i andra länder som inte vidtas i Sverige. Och den tydligaste kanske det gäller ju rekommendation till exempel om munskydd. Mm. Som Världshälsoorganisationen, WHO, tydligt rekommenderar att man ska använda där det är svårt att hålla avstånd. Men i Sverige rekommenderas inte användning av munskydd.
Ja, här i Finland så har vi ju tydliga munskyddsrekommendationer. De kom lite sent här också, men under hela hösten har det gällt. Vi har också en sån här corona-applikation för mobilen som nästan halva befolkningen har laddat ner en, som hjälper den här smittspårningen. Är det här någonting Sverige också borde få införa, eller?
Det är ju anmärkningsvärt att Sverige inte följer rekommendationer från Världshälsoorganisationen. Och Sverige är ju ett av få länder nu som inte har rekommendation om munskydd. Och ja, det är ju verkligen en intressant fråga att ställa. Varför väljer Sverige att inte göra det? Smittspårningen ligger ju, halkar ju också efter. Vi har inte en smittspårningsapp till exempel. Testningen har ju fungerat mycket dåligt också. Där har ju min tro varit att eftersom de här föreställningarna under våren om en flockimmunitet var förhärskande bland de ansvariga, även om de inte riktigt vill erkänna det, men det är tydligt utifrån vad som har kommit fram, så tror jag att man bedömde då att testningen inte var så viktig. Därför att vi skulle snabbt uppnå immunitet. Och då behöver man inte ägna sig åt vare sig omfattande masstestning eller smittspårning. Så det tror jag förklarar varför vi hamnade på efterkälken där. Och sen trodde man kanske då att det här inte skulle behövas under hösten och har inte heller vidtagit åtgärder för att säkerställa det. Det jag befarar nu, eller det jag är orolig för nu, det är ju att det schabbel som vi har sett vad gäller testning och smittspårning också ska leta sig vidare när det gäller utrullning av vaccin.
Precis.
Och det är frågan om vi har förberedelser för att få ut vaccinerna nu, som ju har kommit mycket snabbare än vad någon anade i våras.
Det här liksom Sveriges ovilja att ta till munskydden, ska man se det som ett tecken på att Sverige då inte riktigt har ännu en tydlig ny strategi, utan Sverige står ännu i ett vägskäl och lite funderar att vilken väg ska vi nu välja?
Ja, de här munskydden har blivit någon konstig låsning skulle jag säga kring dem. Vår statsepidemiolog Anders Tegnell sa ju till och med att resten av världen hade blivit galen.
Mm.
Så att har man den här självbilden att alla andra gör fel och vi gör rätt, ja, då kan det ju sitta långt in att ändra strategi. Sen är inte det den enda lösningen. Nej. Men det har ju också historiskt varit omstritt. Mm.
Du talar här, nämnde Anders Tegnell som förstås också har blivit väldigt bekant för oss här i Finland. Och ur ett finländskt perspektiv så ser det nu i alla fall ut som att statsminister Stefan Löfven på ett sätt liksom har störtat statsepidemiolog Anders Tegnell från coronatronen och tagit kontrollen över coronapolitiken på samma sätt som vår egen statsminister Sanna Marin har gjort här under hela epidemin i Finland.
Ja, det är ju en intressant fråga. Vem är det egentligen som bestämmer? Och Löfven gör ju nu betydligt mer än vad han gjorde under våren. Sen har vi ju en komplikation i det här i Sverige som har att göra med att ansvaret för sjukvården ligger på det vi kallar för regioner. Det är de tidigare landstingen i Sverige, eller sammanslagna landsting. Det vill säga inte den statliga nivån. Och om vi pratar om äldreboenden så är ansvaret för dem på ytterligare en nivå, kommunen. Så att det är sammantaget ett oklart ansvarsförhållande. Är det Folkhälsomyndigheten som styr detta? Är det regeringen som styr detta? Är det regionerna eller är det kommunpolitikerna? Vi saknar, tror jag, någon som har ett tydligt ansvar och som det också går att utkräva ansvar för. I Finland så har ju både statsministern och, skulle jag säga, även presidenten, om jag förstår det rätt, engagerat sig i de här frågorna.
Precis.
Och det fick väl också betydelse, är det väl rimligt att säga, för den finländska vägen.
Absolut. Men tror du Sverige med Tegnell och Löfven i spetsen officiellt någonsin kommer att medge att strategin var fel, var ett fatalt misstag och att man nu går in för en ny strategi? Eller ska man läsa det mellan raderna?
Alltså det görs ju nu en utvärdering av den svenska coronastrategin av en kommission. När den tillsattes, då tror jag många av de ansvariga tänkte sig att krisen var över.
Mm.
Man tänkte sig inte att krisen skulle dra igång igen. Så vi får väl se. Jag tror att mycket kommer också omtolkas nu efter den här andra fasen. Därför att det var kanske inte så många som räknade med att det skulle bli en andra fas. Och det finns ju en risk att det också blir en tredje våg senare i vår. Och det hänger väl mycket samman om vi hinner få ut vaccinet i tid. Får vi inte ut vaccinet, så att döma av historien och hur sådana här virus sprids, så kan det ju komma en fas till. Och det vore ju förfärligt om vi skulle få se de här dödsfallen som vi upplever just nu en gång.
Tror du det finns en risk för det?
Det tror jag inget land kan säga att oron för en tredje våg, att det inte skulle kunna hända. Men det är klart att länder som redan har visat att de effektivt motar bort viruset, de har nog goda förutsättningar att klara också en tredje våg. Men ett vaccin är ju det absolut bästa skyddet.
Som sagt, vi befinner oss ju i ett helt avgörande skede i coronapandemin. Alltså andra vågen rullar på, men så kommer de här goda vaccinnyheterna som ger lite ljus i coronatunneln. Vad är det du liksom nu så här skulle önska dig av regeringen eller Folkhälsomyndigheten?
Jag tror när det gäller vaccinen, eller jag är helt övertygad om det, och lyssnar man på Anthony Fauci som är USAs ledande smittskyddsexpert, så är det ju så att få ut vaccinen nu, de måste ju vara godkända, men att få ut dem är ju varje vecka nu som vi sparar i tid, handlar ju om att rädda människoliv. Så jag tror det absolut viktigaste är ju att se till att logistiken kring utrullningen av vaccinen fungerar. Så snart tillstånden är klara så gäller det ju att så många svenskar som möjligt vaccinerar sig. Så att det är nog det som jag egentligen hoppas på, att vi får ut vaccinet och att så många svenskar som möjligt kommer att vaccinera sig. Jag kommer göra det, i alla fall för egen del, så snart vaccinet erbjuds.
Samtidigt kommer det ju lite oroväckande rapporter bland annat från Sverige om att många svenskar verkar vara ovilliga att vaccinera sig.
Ja, så det hänger samman med en erfarenhet som vi hade för drygt 10 år sedan i samband med svininfluensan. Så vi hade ju över 1000 fall av barn som drabbades av narkolepsi. Och det gjorde ju att det spädde på en skepsis mot den här sortens vaccinering. Och vill det se illa nu så kommer den misstron som levde sig kvar från den förra omgången att påverka utfallet i den här vaccineringen. Och vi vet ju vad alternativet är. Vi hade igår 171 rapporterade dödsfall i Sverige på en dag. Det motsvarar ju ungefär hälften av alla dödsfall som har rapporterats in i Finland sedan pandemin startade. Mm. Då förstår man någonting om det pris som samhället betalar av den här höga smittspridningen.
Peter Wolodarski, chefredaktör för Dagens Nyheter. Stort tack för att du medverkar här i Svenska Yles nyhetspodden.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.